Sveriges Radio Falun. I serien Svenska öden får vi nu träffa Linda Oljelund som berättar för Barbro Hellberg om sin 86-åriga levnad.
Jag är född ute i Vietnam för det första. Nuvarande Vietnam. Det heter då... franskt, vad heter kolonin? Français. Indochine français. Där är jag född. Och min pappa, han var sjökapten. Så att han kom ju i land. Han måste gå i land, för när han började bli äldre så blev han sjösjuk. Det var ju en tragedi för en sjökapten. Så att han måste gå i land. Och då började han med affärer där ute. Och hur det var så kom han ner till det där Indochine. Men vi var bara där 3 år. För redan då, när jag var 3 år, alltså 85, 86, 87, 88. Då utbröt kriget. Och då slogs de mot fransmännen, de här små som ville ha sitt land för sig själva. De här små annamiterna, allihop som finns där nere, folkerna. Det lyckades ju inte då, för det lyckades ju inte nu. Jo, det lyckades för 12 år sedan eller vad det var nu. Äntligen blev de av med fransmännen. Och därför kan jag inte hjälpa, jag tycker synd om amerikanerna. Detta jättefolk, men de där små ger sig inte, och de kommer inte att ge sig, för de har tagit bort all ära och redlighet från amerikanerna. För redan nu så kritiserar folk dem ju förskräckligt. Amerika är inte vad det var när jag var ung, för då beundrade man dem, men det gör man inte längre.
Linda Oljelund, 86 år, sitter i ett ganska kallt rum på Tallmogårdens ålderdomshem i Sunnansjö utanför Ludvika. En säng, en stol, bord och byrå, få tillhörigheter. Men hon har ett sammetsband om håret och en sidenskaf om halsen under den enkla bomullsklänningen. Hon är nästan blind. I de här trakterna har hon haft sitt hjärta sedan hon vid 23 års ålder, år 1908, skaffade sig en fäbodstuga långt inne i skogen. Där har hon bott varje sommar sedan dess. Hennes liv började i Vietnam och familjen splittrades när kriget bröt ut. Under lång tid trodde man att hennes far försvunnit under kriget, och modern arbetade som gymnast i Amerika medan Linda och hennes syster bodde hos släktingar i Skottland. Så småningom fick de höra att fadern levde. Han hade räddat sig undan och gått till fots från Vietnam till Shanghai, och därifrån kallade han sin familj till sig igen.
Och så reste vi över Atlanten och över det breda Amerika. Och det var på den tiden inte bebott av stora städer och massor med människor. Utan det var prärier som jag mycket väl minns, fast jag inte var mer än på 7:e året troligen. Men jag minns det mycket väl, därför att det var fullkomligt violetta utav saffransblom. Och man kunde stå på tåget och titta på hur de små präriehundarna satt och tittade på oss och tyckte att tåget var skojigt. Och då satt de och tittade där och såg så fredliga och så fullständigt orädda ut. Och vid någon enda station så kom det så kallade indianer fram. Och jag kan ännu minnas min gräsliga besvikelse, för något smutsigare och eländigare har jag aldrig sett. Men det blev bättre när vi kom fram till Chicago, och där var en utställning 1892. Och där fick jag se Buffalo Bill och alla hans som de red. Ja, det går inte att tala om, för jag har inte kunnat glömma det någon. Så gammal jag är nu kan jag inte glömma så viga människor. Det var stor uppvisning. Och sen var det karar som var så starka. Så de tog en tjur i hornen och böjde honom åt sidan och la honom. Som han hade varit två brottare ungefär. Och sen när vi hade rest över den kontinenten, vi kom fram till Vancouver. Och så fick vi en båt över till Shanghai. Och där träffade vi min far igen. Och så gick vi i skola där, men det var en usel engelsk skola. Och min mamma ville hem till Sverige. För hon ville få ge oss någon sorts bildning. För vi hade ju fått resa och vi var ganska förvildade. Och så kom vi då hem till Sverige. Och där blev jag satt. Ingen av oss, min syster och jag, hon var ändå 2 år äldre, hon var 9 år. Ingen av oss kunde ett ord svenska. Jag hade mycket lätt att lära mig allting. Men hon hade svårt, så hon hade inte vidare roligt. Och hon blev satt i en för hög klass, så hon hade det där som släpade efter henne jämt. Det var synd om henne. Men för mig gick det bra, för jag var i en lägre klass. Och dessutom hade jag en lärarinna som jag måste tala om, fastän det är så många år sedan. För jag kommer aldrig att glömma henne. Hon hette Elin Ahlbom. Och någonting så underbart för barn, det har jag aldrig kunnat tänka mig. För henne, när hon berättade om det var biblisk historia eller svensk historia, och så satt det fast. Åh, vad hon var utmärkt. Så jag tyckte mycket om skolan. Och rektorn var en mycket framsynt man. Mycket, mycket framsynt. För när vi kom upp i de högre klasserna fick vi ju lära oss både hälsolära och en hel massa andra saker som man inte alls brydde sig om på den tiden. Och det hade jag mycket nytta av senare, när jag var gammal och kom ut till Kina. För jag ramlade av en häst och bröt ett nyckelben och fick en hjärnskakning. Men det hindrade inte att när de kom och plockade upp mig, så sa jag mycket klart, fast jag inte visste det själv: stoppa en tjock bok under armen och knyt om runt om bröstet så att det slipper falla fram. Det hade jag lärt mig i skolan.
Det var undervisning där.
Ja, det var undervisning. Och det var så intressanta saker. Och utmärkta lärare hade han också. Och sen tog jag studenten där. Men sen ville min far att vi skulle komma ut igen. Så att han kom ut och hämtade oss.
Vad hade du för förväntningar då? Ville du ut på den här resan?
Ja, när jag började komma ut och fick se så mycket, då var det hemskt roligt. Då var det ju kolossalt roligt. Och så var jag med min mamma. Hon var inte som pappa. För han hade rest ut på 70-talet till Kina. Och han var ju så engelsk. Så en engelsman aldrig var ju så engelsk. Och han såg ju ner på allt vad färgade hette. Och det var inte alls mamma. Hon var en annan sort. Så hon visade oss på alla intressanta saker och sånt där. Så vi hade mycket. Där hade vi mycket trevligt.
Och jag måste fråga vad dina föräldrar var för någonting. Var de svenskar?
Ja, de rena svenskar. Det kan jag tala om. Min far, han var son till en krögare i Stockholm. Och den krögaren var bondson från Småland och gift med en östgötska. Och han hade som på mitten på 1800-talet såna här... Du vet, det ändrades i mitten på 1800-talet. De fick inte bränna hemma, utan det skulle vara statskrogar. Och det fick de lov att... Då fick han bränna. Han hade haft bondkvarter förut där bönderna kom in och övernattade och sålde på Hötorget. Men han fick krog då.
Och din pappa var sjökapten?
Min pappa var sjökapten, ja. Mm. Och sen hade jag en faster som var missionär nere i Tiflis. Och så hade jag en faster i Danmark som var religiös också. Och så hade jag en faster i Amerika som var gymnast. Och hon i Tiflis var också gymnast. Så det finns i släkten en hel massa.
Och din
mamma
var också gymnast?
Min mamma var också, och min moster var gymnast. Allihopa från GCI, det där stora, där officerarna lärde sig. Och gamla Ling, inte gamla Per Henrik, inte en hans son, var professor.
Och så kom du till Kina.
Jaha. Och så kom vi då, med vilken gång? Det var nu när han tog ut med oss, ja. Mm. Och vi kom till Shanghai. Och då bodde vi långt utanför stan. Det var förfärligt intressant på den tiden. För det fanns inga spårvagnar och det fanns ingenting modernt. Utan det var att gå och titta i dessa kinesbutiker och sådär. Det var oerhört intressant. Och jag säger så mycket vackra saker som jag har sett i de butikerna. Som aldrig kommer i export, i sån här exporterat hit. Det kommer aldrig.
Men ändå trivdes du inte där?
Nej, jag kunde inte trivas. Det var mycket roligt. Och dessutom så var det mycket hyggliga, fanns ju mycket hyggliga människor som tog hand om oss flickor. Min dotter, min syster var ju där ett helt år också. Och då kom de och tog hand om oss och visade oss till exempel kinesstaden. Men där fick vi ju inte gå ensamma. Utan då måste vi ha en kines med oss och så måste vi ha en karl med oss. Men det var medeltiden i all sin brist på hygien. För någonting så förskräckligt har jag sällan sett. Det var mycket vackert med urgamla sådana sneda broar som är byggda av sten alltihopa. Och under dem rann de här kriks, som de kallas, som från floden vattnades in. Så att, som är nästan i Venedig. Så att en gång på dagen åtminstone så kom ju tidvattnet ända upp till Shanghai. Det var långt uppe det, för det var en flodstump först. Och tog ut det värsta utav allt vad de kastade dit kineserna. För någon hygien, det hade de inte reda på den tiden. Och fattigdomen var någonting ofattligt. Så jag måste säga att jag är inte alls någon oväntig, vad heter han, Mao Zedong. För han har gjort mycket, han.
Upplevde du skillnaden mellan europeer och kineser också?
Ja då. Europeerna var så förnema så det anade inte. De hade ingenting att göra med dem alls. Men lyckligtvis lärde jag känna en holländska. De var helt annorlunda. De hade inte alls det där föraktet, för de var mycket mer bildade, förstår du. Och de visste vad det var för ett folk, kineserna. För det är ju ett stort folk det. Men engelsmännen, det var... Och så hade man ju ingenting annat. Undra på att jag vantrivdes. Det var ju bara dessa evinnerliga frukostar och middagar och kapplöpningar. Och det tråkade totalt ut mig. Jag visste inte att jag skulle ta vägen. Och jag skrev ju hem till alla människor varje vecka. Och jag fick massor med brev också. Och jag bara längtade hem. Så det gick inte att vara där ute. Om vi hade fått studera kineserna och därför. Men så det fick man inte, nej.
Så du åkte hem till Sverige igen då?
Ja,
och
så började jag här hemma i Sverige som lärarinna. Och då var det den där skolan som jag sen själv satt upp likadant.
Vad var det för en skola?
Ja, det var han, rektorn, som... Han hade mest relegerade barn där. Och han var så dum och så oförstående mot dem. Så att de avskydde honom ju. Och jag kom dit och jag trivdes mycket bra med barnen. Det gick mycket bra och han kunde inte begripa det. För jag var inte mer än 23 år. Jag kan ju erinra mig en gång som jag hade var riktigt sjuk, för jag hade influensa. Och de var ju bråkiga. Det var inte frågan om det, för det var liv i dem, i dessa ungar. Men tänk att när de såg att jag var sjuk, så stilla och så tyst och så hyggligt har jag aldrig haft en lektion. Så jag sa verkligen åt dem att när ni kan vara så väldigt hyggliga när jag är sjuk, så ska jag nog se till att jag är sjuk ofta, sa jag. Och då på något vis vann man dem. För jag tyckte om dem och de tyckte om mig, och det blev riktigt bra till slut. Och det tyckte rektorn inte om. Jag slutade ju där och satte upp min egen skola så småningom. Men vad var det inemellan det? Jo, vänta. Ja, det är ju bara strunt. Det fanns någonting som hette på den tiden. Det var motsvarar TT. Det var en byrå som ringde in nyheter från hela landet. Och jag skulle ta emot telefon där. Och jag var ju ung. Jag var ju ett par 20 år. Och jag säger, de gubbar som skickade in nyheterna, de ville att man skulle kunna skriva lika fort som de pratade. Och när man inte kunde det så skilde de som bandhundar. Och jag säger, jag stod inte ut. För jag grät, förstår du, på den tiden när folk bar sig åt på det sättet. Mm. Och då fick någon annan komma och hjälpa mig. Och de var väldigt snälla. Men jag säger, jag måste sluta, för det där vill jag inte vara med om. Jag tycker, ska de behöva skälla på det där sättet, kan de inte tala som folk. För de var gräsliga, de där som ringde in från landsorten, alla möjliga gamla gubbar. Ja, och sen så gifte jag mig, ja, alldeles riktigt. Och då hade jag inte något yrke alls. För han var violinist i hovkapellet, min man. Och han var dessutom sånglärare, och jag hjälpte honom, för jag sjöng rätt bra. Och då, när han började bli sjuk och vi såg att det, vart det skulle gå, så var han ju själv så klok och så pass bildad så att han visste. Hans bror hade nämligen dött på det där, vad heter det, Beckomberga.
Mm.
Ja. Och det hade man ju inte tänkt på, att det skulle drabba honom också. Han blev inte på samma sätt, men han blev i alla fall så underlig så att han kunde, vi kunde inte bo tillsammans, det gick inte. Och då satte jag upp den här skolan för, likadant som den där rektorn jag hatade så gärna. Nu startade jag där uppe i Johannes. Jag hyrde ett förfärligt stor våning som jag inte kunde använda alls själv. Men det var bra till klassrum. Och jag hade små klasser och så kunde jag ju skilja. I början var de inte så många, men sen hade jag ju en hel del. Och inga lärare och lärarinnor direkt från seminarien, för de förstod inte såna där ungar. Utan de ville ha normala ungar som de kunde begripa. Men jag hade en väninna och hon tog småbarna. Hon fick plugga upp lite smula kurser som det skulle vara, för det hade hon ju inte läst på så länge. Men hon skötte det utmärkt, hon var väldigt förtjust i barn. Och hon tog hand om dem och lekte med dem och lärde dem läsa och allt sånt där. Och så hade jag en god vän som var mycket musikalisk, mycket duktig. Och hon tog sånglektioner och musik och allt sånt där. Det var mycket roligt. Och sen fick jag hjälp av bekanta, duktiga människor som var kunniga och sånt där. Och det var väl inte något konstigt, de visste ju precis vad kurserna var på den tiden. Var det ju inte så märkvärdigt som nu inte. Utan de visste ju precis vad det var och de fick vara så goda och läsa in kurserna ordentligt. Och det gick alldeles utmärkt och det var ju som en privatskola. Och de kom förstås och tittade på det där. Det var en mycket hygglig kar som hette Nor någonting. Han var inspektör. Nor, ja det kommer jag inte ihåg. Och han sa, men vad är det för skola? Vad har ni för metod? Sa han till mig. Ja, vad skulle jag säga? Jag har ingen metod, sa jag. Absolut inte. Jag bara vet hur barn ska behandlas. Och det går mycket bra. Och jag gav en adress till massor med föräldrar som var så förtjusta att deras unga blev folk. De var inte så, tyckte det var så viktigt om de kunde svensk historia. Det brydde de sig inte så mycket om. Men det lärde de sig också. För de tyckte det var roligt, förstår du.
Och det var barn som inte kunde gå i andra skolor?
De kunde inte gå i andra skolor. För du förstår att seminarier, det får du inte säga för det är ju så elakt. Men folk som har gått igenom seminarien, de är förgiftade. För de förstår inte barnet då. De är som, jag vet inte hur de är. Jag vet vilka folk vi hade i skolan. Jag kom överens med dem allihop, för jag kan komma överens med vem som helst. Men jag säger, de lärarinnor som vi hade ibland, det var något alldeles otroligt. De var ju så elaka så de var inte måtta på det. Och de fodrade en vördnad så de inte var måtta på det. Och något skämt, det förstod de inte. Men så det har jag alltid förstått. Och ungar förstår skoj, förstår du. Jag förstår ungar. Det var ingen metod. Men när jag fick två barn och var gift med Ivan, då gick det inte längre. För jag måste se efter barnen. Och det gick inte. Utan då så flyttade jag till Mörby för att då hade min far dött och jag hade fått lite pengar.
Ivan, det är Ivan Oljelund.
Det är Ivan Oljelund, ja.
Hur kommer det sig att en borgarflicka träffar en man som har...
Jo, därför att jag var så intresserad. Vi var ju borgarfolk, alltså medelsvensson. Men vi var inte det minsta högermän på något vis, utan vi var... Jag vet inte, vi sympatiserade ju kolossalt och försökte ju på den tiden hjälpa så gott man kunde. Alla de som hade svårt, så vi var nog annorlunda. Och jag var förfärligt blödig som liten och jag tyckte det var så svårt när någon människa hade det svårt och sådär. Och det var helt naturligt att jag kom med att hjälpa dem som behövde hjälp. För de som hade det bra, vad behövde man hjälpa dem? För det var ju ingenting.
Hur kom du i kontakt med Ivan Oljelund?
Jo, det gjorde jag helt enkelt. Jag skrev till honom. För han hade just kommit ut ur fängelset. Och jag läste en, det var nämligen den stora, vad heter den där processen? Frederiprocessen, oh det låter så stiligt. De var insatta för landsfrederi. Ivan och, vad heter han som jag talade om?
Zeta Höglund.
Hyggliga, präktiga människor, bägge två på den tiden, och idealister. Men, och sen på det viset lärde jag känna honom. Han kom hem till mig. Och vi hade mycket att tala om just då. Han var en stor idealist på den tiden. Han skrev mycket bra saker. Han har skrivit i oändligt mycket tidningar och det är alltid bra. Men det blev en annan ton. Och han hade ingen intresse för själva rörelsen. Och den var ståtlig i början. Det var ståtligt. Jag säger att jag är faktiskt stolt att kunna varit med om någonting så värdigt som den arbetarrörelsen. Det var någonting fint när man vet hur de bär sig åt i alla andra länder. De bara slår ihjäl varandra och bombar varandra och bär sig åt. Och det var det på den tiden också. De var förskräckliga. Men inte här. Här hade de sin förstånd kvar.
Vad talar du då om för tid?
Ja, jag talar om just när rörelsen började. Och efter den där svåra tiden efter 1909. Och sen när de fick rösträtt. Och det bröt igenom och de fick makten. Tänk vad de var ståtliga. Det var inga upplopp, det var ingenting sånt där. Och de första 20 åren så hade det bara roligt, roligt, roligt alltihopa. Men sen tycker nog jag att det har degenererat. Och det har jag talat om för så många, så det är ingen hemlighet. Att det är en av de bittraste upplevelser jag har haft när de kan gå ifrån någonting så utmärkt. Och bara bli nästan likadana som den där gamla högerfamiljerna och alla dem. Det är samma sak nu. De har blivit likadana precis tycker jag. Och jag tycker det är bittert. De har glömt sina egna. Och det är inte rätt, törs man säga det.
Mm. Du tycker så mycket om människor.
Jag tycker så kolossalt mycket om människor. Just precis lika. Lägg tonvikten på det.
Och ändå har du varje sommar sedan 1908 bott mol ensam på en fäbod här i Ludvika-trakten.
Ja, jag behövde nog bo ensam, om du tror. Men där fanns människor. Jag bodde ensam i en stuga, men du förstår, ända till dess att dessa underbara fäbodstugor tog slut, de unga ville inte dit, utan stugorna tog slut. Det är en 30 år sedan nu. Och sen var jag ju så förälskad i alltihop, så jag var kvar i alla fall. Sen var jag gammal och trött, och då bodde jag kvar. Men det var inte utan människor, förstår du, där uppe var mycket folk.
Du slutade med din skola i Stockholm och du flyttade till Mörby.
Ja.
Med barnen då? Då hade du två barn.
Och det var mycket folk runt omkring. Och jag hade två barn då. Men där trivdes inte Ivan, så om vi ska återkomma till honom. Han trivdes just inte. Och så tyckte han att jag var gräsligt tråkig. Och det kunde han ju inte hjälpa. Jag kunde ju inte göra om mig. Det fanns ju ingen möjlighet. Så det gick så småningom sönder i alla fall.
Och vad gjorde du sen när du inte hade skolan och inte Ivan och barnen ta hand om? Du måste ju försörja dig på något sätt.
Ja, för snälla du, jag bodde ju där ute länge, ute i Mörby. Sen han hade gått sin väg, han gick sin väg 35. Och då var jag kvar ända till... jag bodde där länge, jag måste ju bo kvar. För Olle var bara 16 och Thea 14. Och jag måste ju se till att låna pengar så de kunde få sin utbildning. Det var många år jag bodde kvar där. Ända till 41. Då bytte jag från den stora villa och sålde den. Och flyttade till en liten villa. Men jag var kvar i Mörby, så det var ingenting att ändra på något vis. Men så kom ju det nya kriget och drev mig ifrån. Annars hade jag varit kvar så då.
Men du blev kapitalist. Du fick ett kapitalist. Hus i Stockholm.
Ja, när mamma dog 39. Då blev jag kapitalist. Och det var det värsta jag har varit med om. För någonting så gräsligt som att hålla reda på pengar. Och betala skatter, det har jag aldrig varit med om. Och ha att göra med fackföreningar. Och när jag sa åt dem, snälla ni, jag är en hygglig hyresvärd. Ni kan tala hövligt till mig, det gör ingenting. För jag är inte alls som de här som ni förföljer på något vis. Ja, så det kunde de ju inte göra undantaget. Utan de var bara otrevliga på alla vis. Och ohövliga. Jag tänkte, kan de inte vara korrekta? Nej, de var så ohövliga. Jag har ju haft några olyckor att se ut som en överklassmänniska. Jag är det ju inte i själen. Inte ett dugga, aldrig varit det. Nej, det är konstigt sånt där. Ja.
Ja, så du var glad när du fick göra det av med det här?
Alltså, du var glad när du fick göra det av med husen?
Och ja, det var så skönt så du anar inte, så härligt. Och inga skatter och ingenting. Åh, det var härligt. Jag hade haft pengar stående i banken och när jag hade gjort av med alltihopa så fick jag en stilla förfrågan om vad meningen var. För att plötsligt så hade jag ju inga skatter. Jag kom ju inte in med deklaration. Det hade de inte märkt. Och så sa jag så är det, kära ni. Jag har givit bort alltihopa till mina barn och jag har räkningar på alltihopa. Ni kan få se var eviga dömare är jag ju inte. Och så fick de det där och de fick veta att jag hade tagit upp lån och allting och betalat för Olle och allting. Och då sa kameran på den banken, han var förfärlig hygglig karl. Men han ville ju ha ordning, han trodde jag hade skojat dem, så du. Så sa han ju det, ja men då är ni väl token då om ni ger bort allt vad ni har. Nej, sa jag, det är jag inte, för jag kan inte skjuta det på något vis och jag har något annat att göra. Jag behövde ju 20 kronor, 20 000, så jag kunde leva fram till dess jag skulle få pension.
Och då levde du utomlands igen?
Och då for jag utomlands och då började det nere i Tyrolen. Och där hade jag ju varit så många gånger så jag kände ju till dem. Och jag visste att de skulle ha det gräsligt efter kriget och det hade de också. Så jag for ner dit och arbetade bland dem och hjälpte dem på alla möjliga sätt som jag kunde. Jag hade ju krafter och sånt där. Och det var ju, ja, det var den roligaste tid jag kan tänka mig, för ett tacksammare folk som man gjorde något för, det har jag aldrig sett. De var underbara.
Men hur försörjde du dig på 20 000 under 10 år i Tyrolen?
Det försörjde jag mig på. Det var knepigt, ska jag tala om för dig. Det enda jag tog hem från Sverige, det var sånt här knäckebröd, för det kunde jag inte leva utan. Det fick de skicka var tredje månad ungefär, ett lass. Men annars, och så förstår du, de var ju, när jag kom till dem och hjälpte dem och gav dem massage, så fick jag inte gå utan att äta med dem. Och deras gräsliga knödel och saker som de gör där nere som de tycker är så förfärligt gott. De rysliga stora bullar som är dödliga egentligen. Nu skulle jag inte kunna äta dem. Men ja, de var ju goda förstås, men det var hårdsmälta saker. Men det bjöd de på. Och så hade de ju sitt hemmagjorda vin. Och det var förfärligt gott. Man blev inte snöjt av det, tror du. Åh, det var gott.
Och sen kom du tillbaka till Sverige efter 10 år?
Efter 10 år kom jag tillbaka till Sverige, för då hade ett öga gått. Och det visste jag att det andra skulle komma också. För de följs alltid åt, konstigt nog. Men jag fick vara 5 år i Västernsjö i alla fall innan det andra ögat följde efter. Och så kom jag ner och doktor Boman skaffade mig in på ålderdomshemmet. Och det var det enda möjliga. Jag var ju inte sjuk ett dugg, har aldrig haft att göra med sjukhus, aldrig något sånt där besvär. Och stark och frisk var jag fast jag var så gammal då. Det var 60, vill säga, vad var det för dag? Det var 65. Då måste jag ha varit 65, 75, då måste jag ha varit 80, det var jag också. 80 år.
80 år?
Ja, jag är 86 nu.
Och så har du varit 6 år på ålderdomshem.
Aha.
Hur kan man slå sig till ro på ett ålderdomshem när man har levt så mycket?
Det finns inget, jag trodde jag slår mig till ro.
Vad gör du här?
Jag är upptagen från morgon till kväll. För det första har man så många som sitter inne i sina rum och är lama och allt möjligt. Och då går man och pratar med dem. Och sen finns det de som har varit lite sjuka så där. Kanske lite mentalsjuka och sånt där. Och de har jag en väldigt bra hand med. Och jag ser ju så bra när de inte är farligt med. Men det hänger kvar. De håller på att bli bra. Men mentalsjuka har ju den där önskan att de vill sitta och beklaga sig själva. Och kan man bara få ur dem ur den där otäcka ringen. Och skratta ut dem och vara ganska le ibland. Och få dem att skratta åt sig själva. Tänk att det är det bästa medicin som finns. Tycker du inte du är fnoskig, säger jag. Sitter här och jamar och har det så bra. Sover och äter mycket bättre än jag. och allt möjligt. Så där form ska man hålla på, det går så bra så.
Vi hörde Linda Oljelund i Sunnansjö utanför Ludvika som berättade för Barbro Hellberg. Slut från Falun.